Ninas resa av Lena Einhorn.
Jag gav mig själv det löftet i det där rummet fyllt med plyscher, sa Nina som förklaring. En plyschsoffa, plyschgardiner, massor av statyetter, äkta mattor på golvet, ett rum fyllt av allt som välstånd kan ge. Plyschsoffan gjordes på natten om till en säng för att på morgonen genom omsorgsfull undanläggning av alla tecken och annat som tydde på rubbad ordning övergå till sin normala status och dölja vad som annars försiggick i detta välpolerade rum. Det var på denna soffa som jag sov. Jag kände det som om jag var på en öde ö, som enda överlevande efter en ohygglig katastrof, men fortfarande med minimala utsikter att själv klara mig. Löftet jag gav mig själv i nattens mörker, uppfylld av den rädsla som alltid gjorde sig påmind på nätterna, var att om detta mirakel ändå skulle ske, om jag trots allt skulle överleva, då måste jag berätta. Så det gjorde hon. Formankan, vagnen, stod redan på gården. Kuskens stash och hans häst stod också där. Så hade det varit så många somrar i familjen Reimitz liv. En häst, en kusk, stora förväntningar. Målet den här gången var dock inte det gamla vanliga och inte syftet heller. De skulle åka mycket längre än de brukade och på en helt annan slags resa. Stasch la plädar på sätena så att de tre passagerarna skulle sitta bekvämt. Sen lyfte han upp bagaget på formankan, fler väskor än sällskapet någonsin haft med sig. Fanja Reimitz var spänd, men framförallt förväntansfull. Det var 26 år sedan hon hade träffat sina föräldrar, sina syskon, sina kusiner. Det var mycket länge sedan hon hade kapat banden till sitt tidigare liv. För hennes dotter Nina var det mest ett spännande äventyr att få åka över Atlanten. Ingen enda i hennes klass, ingen enda i hela ABBA-skolan i själva verket hade varit i Amerika. Denna stundande resa hade gjort henne berömd i hela skolan. Bara att ta sig från Woods till kusten ansågs av de flesta vara ett äventyr. Woods i juli var en ganska olidlig plats att vistas på. Inte ett badbart vattendrag på mils omkrets, och fabriksröken låg som en matta över staden. Polens Manchester kallades den. Denna stad som sedan ett sekel varit Polens industriella centrum. Vacker var den inte, och grön var den inte heller. Ändå fanns det enligt Nina inte en mer underbar plats på jorden. Woods var en stad med 600 000 invånare, varav hela 200 000 var judar. Men egentligen kunde det lika gärna ha varit två städer, en katolsk och en judisk. För när de polska ungdomarna gick på Deptak, ströget mellan Andrzejagatan och Sammenhofgatan, syntes inte en jude till. Nina och hennes kamrater hade sin egen Deptak mellan Andrzeja och Traugutta. Det var inte så att polackerna förbjöd dem att gå på samma avsnitt av gatan. Det var inte heller så att de judiska ungdomarna vägrade att gå där. Det var bara en underförstådd regel. Polackerna gick på sin Deptak, judarna på sin. Det var det judiska Woods Nina älskade. Det andra Woods fanns inte. Visserligen hade hennes föräldrar en gång placerat henne i en polsk, det vill säga katolsk skola. Hennes pappa, Artur Reimitz, kom trots allt från en mycket assimilerad familj. Men när en jude i Polen ansåg sig vara assimilerad innebar det bara att han inte bad till Gud. Judarna och polackerna blandade sig inte mer än nödvändigt. Och Ninas tvååriga sejour i denna